Vi ber tillsammans. Herre Jesus, tack att vi får samlas inför ditt ansikte den här dagen. Tack att vi får mötas till gudstjänst, till gemenskap med dig och gemenskap med varandra. Herre, tack att vi får höra din röst tala till oss på olika sätt. Genom ditt ord, genom bönen, genom sång och musik, genom skapelsen som vittnar och genom gemenskapen med varandra. Herre, vi vill verkligen be som vi sjöng här nu, att det skulle få komma en vår i Jesu namn. Herre, du ser alla de människor som lever ett liv i ständig vinter. Där det är kargt och kallt. Mörkt och eländigt. Herre, vi ber att det skulle få komma en vår in i deras liv. Att det skulle få komma en vår in i våra liv där det kan vara mörkt och kallt och kargt. Herre, vi ber att din helige andes vind skulle få komma och blåsa i våra liv och i vårt land och i vår värld. Som ett vittne om att det finns någonting annat. Som en vind från en annan årstid. Med löfte om värme och liv. Herre, vi vill be för ditt ord och ditt tilltal till oss den här stunden. Herre, jag ber att du genom din ande skulle ge oss öppna öron och öppna hjärtan så att vi kan ta emot ditt ord till oss den här dagen. Herre, gör våra hjärtan till bördig jord. Där ditt ord kan få sås ner, få växa och bära rik frukt för ditt rikes skull i den här världen. Herre, så ber vi i Jesu namn. Amen. Som Julia sa så är vi inne i en del av vårt predikotema som tar sin utgångspunkt i apostlagärningarna. Och Irma predikade ju förra söndagen om Paulus och hans omvändelse, om den nya identitet vi får av tron på Jesus. Hur tron på Jesus får forma våra liv och ge en ny riktning åt våra liv. Och vi fick lyssna till ett vittnesbörd av Tobbe som fick bli ett konkret exempel på hur det kan te sig i en människas liv. Den här söndagen så tar vi liksom vid där på ett vis. Därför att återigen så är det Paulus som kommer att stå i centrum. Fast den här gången ur ett lite annat skede. Om vi förra söndagen fick se ingången i tron på Jesus för honom, så får vi den här gången ana någonting av utgången. Rubriken den här söndagen är: vad är mitt uppdrag? Och texten vi ska utgå ifrån är ifrån Apostlagärningarna kapitel 20. Och det, vi kommer läsa ett ganska långt avsnitt, vers 16 till och med vers 38. Och då står det så här: Paulus hade bestämt sig för att resa förbi Efesos för att inte bli uppehållen i provinsen Asien, eftersom han ville hinna till Jerusalem till pingsthögtiden. Men från Miletos skickade han ändå ett meddelande till församlingsledarna i Efesos att komma till honom. När de hade anlänt sa han till dem: ni vet hur jag har hela tiden varit hos er, ända från den dag då jag först kom till provinsen Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och prövningar som drabbat mig genom judarnas angrepp. Jag har aldrig tvekat att säga något som kunde vara till nytta för er, utan har undervisat er både offentligt och i hemmen. Jag har allvarligt uppmanat både judar och greker att vända om till Gud och tro på vår Herre Jesus. Men nu drivs jag av anden att resa tillbaka till Jerusalem, trots att jag inte vet vad som väntar mig. Det enda jag vet är att den heliga anden i stad efter stad har sagt till mig
att fängelse och lidande ligger framför mig. Men för mig är livet inget värt om jag inte får slutföra mitt lopp och den uppgift som Herren Jesus har gett mig. Att vittna om evangeliet om Guds nåd. Och nu vet jag att ni aldrig kommer att få se mig igen. Alla ni som jag har besökt och undervisat om Guds rike. Därför vill jag säga er idag att jag inte är skyldig om någon av er går förlorad. För jag har utan att tveka meddelat er hela Guds plan. Vaka nu noga över er själva och den jord som den heliga anden har satt er till ledare för. Var som herdar för Guds församling, den jord som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag lämnar er kommer glupska vargar att komma in bland er och de kommer inte att skona jorden. Några av er kommer själva att förvränga sanningen och försöka få anhängare bland lärjungarna. Var därför på er vakt. Kom ihåg att jag under 3 år personligen har väglett var och en av er dag och natt under tårar. Jag anförtror er nu åt Gud och hans nådefulla ord. Det som bygger upp er och ger er ett arv bland dem som helgats. Jag har aldrig krävt att få silver eller guld eller kläder av någon. Utan som ni vet har jag med egna händer försörjt både mig själv och mina medhjälpare. Jag ville genom mitt eget handlande visa att man ska hjälpa de fattiga genom hårt arbete. Kom ihåg att Herren Jesus sa, det är lyckligare att ge än att få. När Paulus sedan slutat tala föll han på knä och bad tillsammans med dem alla. De grät högt och omfamnade honom och kysste honom. Det som bedrövade dem allra mest var att han sa att de aldrig mer skulle ses igen. Sen följde alla honom ner till fartyget.
En lite annan ton i den här texten än vad vi kanske är vana vid på ett vis. När vi tänker på Paulus så tänker vi kanske på den tydliga, frimodiga förkunnaren som utan att tveka kliver fram på torget. Han kliver fram i synagogan. Han talar frimodigt till ståthållare och till kung Agrippa och till vilka nu han möter. Det är kanske den bilden vi ofta har av Paulus. Den tydliga, rakryggade, frimodiga förkunnaren. Men här möter vi en annan sida av Paulus. Det är inte i första hand liksom teologen med stora, vidlyftiga förklaringar om vem Gud är och vad Gud har gjort. Det är inte i första hand evangelisten och missionären. Utan här möter vi pastorn Paulus, herden Paulus och vännen Paulus. Han är på väg till Jerusalem mot en oviss framtid. Och det enda han vet det är att bojor, bundenhet, fängelse och lidande väntar honom. För det är vad anden säger till honom. Och i grundtexten så står det ungefär att han är bunden av den heliga ande. Att resa till Jerusalem och på hans resa så kommer bojor vänta honom. Det är liksom samma ord. Han är bunden i anden och det väntar honom en bundenhet av världsliga och mänskliga krafter. Och ut med vägen så kommer han att passera Efesos. Den stad där han har verkat under flera års tid. Han har funnits nära församlingen, i dess mitt. Han har samtalat, väglett, fostrat och stöttat dag och natt. Offentligt och i hemmen. Och nu ber han församlingsledarna komma till honom för att de ska få mötas en sista gång. Vad säger man när man möter någon för allra sista gången? Jag tänker att det här skedet i Paulus liv, det här mötet, det liksom gör ju att allt det där oväsentliga får stå åt sidan. Allt det där skalas naturligt bort. Och det är det allra mest centrala som blir kvar. Han behöver liksom avsluta och sätta punkt. Därför att de kan inte vara liksom knutna till Paulus längre. Han kommer inte att komma dit mer. Han kommer inte att möta församlingarna där mer. De behöver liksom ta nästa steg. Nu ser ni mig aldrig mer, konstaterar han. Och så blev det, så vitt vi vet. Och mitt i det här talet, det här avskedstalet till sina vänner, så säger han någonting som jag tänker, det berör hjärtat i att vara lärjunge till Jesus. I vers 24 så säger han: men för mig är livet inget värt om jag inte får slutföra mitt lopp och den uppgift som Herren Jesus har gett mig, att vittna om evangeliet om Guds nåd. Paulus hade blivit viss om en sak. Uppdraget var det som stod i centrum för hans liv. Den kallelse han hade fått av Jesus till apostel, till missionär och till lärjunge. Den gick djupare, den gick vidare och den gick bortom allt annat i hans liv. Det viktiga för honom, det var inte att maximera den egna potentialen eller att förverkliga de egna idéerna. Det viktiga, det var att fullborda loppet. Att fullgöra den uppgift som han hade fått. Att vittna om Guds nåds evangelium. Eller Guds nåderika evangelium, som det står i en annan översättning. Det var det som var viktigt. När det väl kom till kritan så var det andra, hur gott det än må vara, så var det sekundärt. Om Paulus inte fick fullgöra sin uppgift, om han inte fick fullborda sitt lopp, så spelade det andra ingen roll. Det som var hans uppgift, det blev liksom hans livsnerv, pulsen i tillvaron. Det där tilltalet från Jesus på vägen till Damaskus. Det som vi hörde Irma berätta om förra söndagen. Nu ser vi vart den vägen ledde. Vad konsekvensen blev efter ett antal år i tjänst. Det var liksom som en juvel som gav lyster åt hela hans tillvaro. Och jag tror att Paulus efter det här mötet med Jesus hade få dagar av sitt liv då han överhuvudtaget tvekade på varför han fanns eller vad han hade för uppgift med tillvaron. Hans uppgift, den stod klar för honom. Han hade Guds sak för ögonen och det gav mer än något annat riktning och mening åt Paulus liv. Till den grad att om han inte fick göra det, om han inte fick fullborda det loppet, så spelade det andra ingen som helst roll. Och här finns det en utmaning som berör alla oss som vill följa Jesus. Vad är det som allra ytterst ger mening åt mitt liv? Vad är det som i slutändan är det som driver mig? Som är pulsen och hjärtslaget i min tillvaro? Vad är det där som gör att allt det andra här vore totalt poänglöst om det försvann? Jag tänker att om vi skulle få papper och penna allihop och så skulle jag be oss alla att skriva ner saker på en lista. Skriv ner saker som ger livsglädje och mening och innebörd åt ditt liv. Så skulle vi kunna skriva ner ett antal saker på den här listan. Nu har vi inte penna och papper, men fundera gärna några ögonblick. Gör en sån lista i sinnet. När jag var yngre i skolan så hände det emellanåt att man skulle göra gruppövningar av olika slag. Man kanske som grupp fick en fråga, till exempel om du skulle få resa till en öde ö, vad skulle du ta med dig då? Och så fick alla säga precis vad de än kom på. Någon sa mat och någon sa familjen och någon sa tv-spel och så liksom spåra djur åt alla möjliga håll. Och så när alla hade fått säga så bad läraren ofta en person i taget att gå fram, för då hade läraren skrivit alla ord på tavlan. Så bad läraren en i taget att gå fram och sudda ut ett av de här orden som den tyckte, ja men det här går faktiskt att klara sig utan. TV-spel och hästar och sånt, det gick ganska fort. Hockeylaget rök också rätt fort. Och till början var det ju ganska lätt. Det var ju saker som var lite liksom guldkant på livet, men som kanske inte var det allra mest nödvändiga. Men efter ett tag så blir det ju rätt knivigt. Ska jag ta med mig mina föräldrar eller min bästa kompis? Ska jag ta med mig mitt husdjur? Saker som ligger liksom närmare oss. Och då helt plötsligt så var man tvungen att fundera ett tag innan man kunde bestämma sig för något att sudda. Och när det kom ner till bara en handfull grejer, då blev det ju jättesvårt. Tänk på listan som du förhoppningsvis gjorde i ditt sinne. Om jag skulle be dig börja stryka saker på den, var börjar du då? Om jag skulle be dig stryka en sak till och en sak till och en sak till, tills bara en sak återstår, vad skulle det då vara? Den här utmaningen till oss, det handlar ju inte om att vi ska liksom stympa våra liv. Eller att vi ska leva så asketiskt att allting som är kul, det ska vi låta bli. Det är ju inte poängen. Men poängen är att ge oss själva en blick för de där sakerna på min lista som ger mig glädje och mening och innebörd åt mitt liv. Står de sakerna i rätt ordning? Har de rätt inbördes proportioner till varandra? Det tror jag är utmaningen. Livet är fullt av saker som ger mening och glädje och innebörd åt vår tillvaro. Frågan är, vad står i proportion till vad? Författaren och pastorn John Ortberg skriver i en av sina böcker att det är nog ganska allmänmänskligt att man vill göra skillnad. Man vill få spela roll. Man vill att livet ska få betyda någonting. Det tror jag vi kan skriva under på. Ingen av oss, tror jag, är särskilt sugen på att vara liksom livets bänknötare. Den som alltid sitter bredvid och tittar på. Vi vill liksom vara med på planen och spela. Vi vill göra skillnad. Vi vill få betyda någonting. Vi vill ha en uppgift. Och som kristen tror jag att den djupaste och mest meningsfulla uppgiften, det är den vi får av Gud. Det står i Bibelns begynnelse att människan skapas till Guds avbild. Och i den antika världen så var en avbild någonting som hade ett syfte. Ett tempel hade nästan alltid en avbild av den Gud det tillhörde. Där avbilden skulle spegla den här guden och representera den här guden i det här templet. Om en kung erövrade ett nytt landområde så kunde han sätta upp avbilder av sig själv där för att påminna om vem är det som bestämmer här. Att vi är skapade till Guds avbild tror jag hänger ihop på lite samma sätt. Gud har skapat oss med ett syfte att få spegla och representera honom. Det tror jag är nedlagt i oss. Och kanske är det just därför vi längtar efter att få spela roll och göra skillnad. Vi är liksom skapade med ett syfte. Och att vara lärjunge till Jesus, det är en konkretisering av vad det innebär. För i Jesus så får vi en klar och tydlig bild av vem den Gud är som vi är kallade att spegla och representera. Jesus, han är sann Gud. Och på samma gång så är han sann människa. Vi ser hur det ser ut när någon fullt ut kan spegla och representera vem Gud är. Genom att följa Jesus så får vi formas till det uppdrag vi är skapade till att göra. Vi får formas till att kunna göra det vi är skapade att göra. Men är det det uppdraget som ligger i botten på våra liv som är det som gör att allt det andra blir meningsfullt? Samme Ortberg, han talar om att i kontrast till det här gudagivna uppdraget så finns det en risk att vi ägnar oss åt det han kallar för våra skugguppdrag. Och skugguppdraget, det definierar han som det jag kommer att göra med mitt liv om jag driver omkring på autopilot. Skugguppdraget är det jag kommer att göra med mitt liv om jag bara driver omkring på autopilot. Om jag bara låter mina egna önskningar och vår tendens i oss människor att sätta oss själva främst. Resultatet av det, det är skugguppdraget. Det är sällan att bli en fruktansvärt ond människa, en liksom ny Hitler. För det tror jag vi skulle kämpa emot. Utan istället så handlar det om någon slags trivialitet och vardaglighet. Och det kanske är just därför det är svårt att kämpa emot. Och det här det formas ju och präglas ju av den kultur vi lever i. I Bibeln så finns det flera exempel på människor som vi nog kan konstatera levde efter sina skugguppdrag. I Lukas kapitel 13 så berättar Jesus en liknelse om en rik dåre. En människa som är rik och som har mycket resurser kan ju få vara en fantastisk katalysator för Guds goda i den här världen. Tänk på Josef i Egypten i första Mosebok. Han hade tillgång till i stort sett hela Egyptens makt och statsapparat. Och han visste, nu kommer det goda år, följt av dåliga år. Här måste vi planera så att det går väl. Och hans planering blev till välsignelse, inte bara för Egyptens folk, utan för hela den regionen. Den rike dåren i Lukas 13, han verkar också ha gott ställt. Mycket mark, mycket tillgångar. Och vad är hans mål? Att bygga större lador, att skapa stora förråd så att jag kan äta och dricka och njuta av livet. Ett liv på någon form av autopilot. Eller tänk på Ester i Gamla testamentet. Judinnan Ester som blir utsedd till drottning av Persien. Och samtidigt så får hon vetskap om en mordkomplott mot hennes folk. Här ställs hon inför ett val. Skugguppdraget, ja, det skulle ju vara att bara flyta med. Njuta av lyxen och flärden och inflytandet som kom av att vara drottning av Persien. Eller så kunde hon göra någonting utifrån sin position där. Hennes släkting Mordokaj konstaterar, kanske var det just för en tid som denna som du har blivit drottning. Här fanns ett uppdrag. Och jag tror att det finns en risk i våra liv. Att vi låter det här skugguppdraget, det här vardagligheten som i sig kan vara god. Men jag tror det finns en risk att vi ibland låter den stå kvar på listan. Frågan är, vad är det som ger mening åt allt annat i mitt liv? Vad är det som om det plockades bort skulle göra att allt det andra tappade sitt värde? Vad är det som ytterst ger mening åt mitt liv? Jag tror Paulus, han visar ett exempel för oss som vill följa Jesus. Han konstaterar till sina vänner från Efesos, jag har gjort mitt yttersta för att vara ett mönster och ett exempel för er. Ni har sett hur jag har levt och hur jag har lärt. Paulus, han hade uppdraget som apostel, missionär och evangelist. Det var liksom hans lopp. Du och jag har i en mening fått andra lopp att löpa. Andra uppdrag. Vårt uppdrag är kanske inte att resa runt Medelhavsområdet och starta församlingar. Men vad är våra lopp att löpa? Vad är den uppgift som just jag har fått? Att vidröra det som kan vara våra djupa drivkrafter. Att försöka kasta ljus över mina egna motiv. Det är svårt. Våra ögon är i en mening billigt talat ofta lite grumliga. Och också goda intentioner i livet kan förvrängas av egon och begär. Men i jämförelse med Paulus så kan vi också kanske känna en känsla av otillräcklighet. Jag är ju inte där. Jag är ju inte där jag skulle vilja att jag var. Jag vill ju det här, men det blir så här. Eller jag försöker ju den riktningen, men jag når ju inte dit fram jag vill. Färden går mycket långsammare än vad jag skulle önska. Jag tror inte Paulus exempel för oss att vi ska se det som en slags höjdhoppsribba. Som att vi måste ta oss över den här höjden för att bli godkända. Jag tror inte det. Men jag tror att det viktiga är riktningen. I vilken riktning rör sig mitt liv? Eller står det still och stampar? Rör sig mitt liv i riktning mot Gud? Eller rör sig mitt liv i en riktning där det är jag själv som blir större. Johannes döparen säger ju det. Han ska bli större och jag ska bli mindre. Det tror jag är en god livsriktning. Att Gud och det han vill med den här världen och med mitt liv, att det ska få bli större. Det tror jag är en god riktning att leva livet i. Och Paulus, han ger oss ett exempel på ett liv där uppdraget ifrån Gud, det gav den yttersta livsmeningen, den yttersta innebörden och riktningen åt livet. Och jag tänker att det finns en ständig inbjudan att få vandra i den riktningen. Paulus, han konstaterar att han har uppmanat alla han har mött att vända om till Gud och tro på Herren Jesus. Reformatorn Martin Luther talade om den dagliga omvändelsen. Jag tänker att det här ligger liksom i närheten av varandra. Att vi ständigt behöver vaka över vad som är i centrum av våra liv. Vad det är som driver oss och i vilken riktning våra liv är på väg. Vi kan ha fattat ett gott beslut en gång och vandrat i en generell riktning. Det är bra. Men vi behöver ändå vaka så att vi inte börjar glida av åt ena eller andra hållet. När Paulus är på väg att lämna församlingen så konstaterar han: jag anförtror er åt Gud och hans nådefulla ord. Det som bygger upp er och ger er ett arv bland dem som helgats. Det kan ju vara lätt att känna kanske att ja, men det här handlar om mig och det ska, jag ska göra en massa saker. Ja, vi har en del i det. Men det Paulus gör är inte att han lämnar dem åt sig själva. Han lämnar dem inte åt sina egna insikter eller sin egen vilja eller sin egen förmåga. Han överlämnar dem åt Gud och Guds ord. Det är det som bygger upp. Det är det som ger arvet bland de heliga. Och jag tänker att där har vi den här riktningsgivaren för oss. Ett liv byggt på Guds ord har oerhört goda förutsättningar att leda i rätt riktning. När han slutar tala faller han på knä och ber tillsammans med dem. Jag tänker att det också är en av nycklarna. När vi talar om i vilken riktning våra liv ska levas. När vi talar om drivkrafter och motiv, saker som ligger ganska djupt i oss. Så tror jag det är viktigt att det inte får ske allt för isolerat. Utan tillsammans. Vi lever i en tid, apropå det här med skugguppdrag och annat som präglas av vår omgivning. Vi lever i en tid där det ständigt är individen som står i centrum. Nya testamentets perspektiv, det är ett personligt tilltal i högsta grad. Men det sker i en gemenskap. Allt som oftast är det riktat till en gemenskap, till en församling, till en grupp. Och det tror jag är viktigt för oss att komma ihåg. Att vi lever våra liv i en mening tillsammans i den riktningen. Och jag tänker att bönen och ordet och gemenskapen, det är tre viktiga nycklar i den riktningen. tänker att vi ska göra just det. Vi ska be tillsammans. Herre, tack för din nåd som bär oss, som styrker oss. Tack att du har mött oss var och en med din kärlek och din barmhärtighet och din stora, stora nåd. Tack att du vill ge våra liv mening. Att du vill vara det som ger den yttersta, yttersta meningen åt våra liv. Att du vill vara det som står kvar även om allt annat skulle falla undan. Herre, tack att vi får kasta oss på dig. Att vi varje dag får överlämna våra liv i dina händer. Herre, vi ber att det du vill för oss, att det skulle få tränga ännu djupare, att det skulle få bli ännu mer av ett bottenfundament i våra liv. Och jag ber att vi alla skulle få tillsammans vandra i den riktningen under bön, i gemenskap med ditt ord i centrum. Herre, jag ber för de stunder då vi känner oss otillräckliga. Där vi kanske känner oss ovärdiga. Där vi känner oss misslyckade. Herre, tack för att din nåd fångar oss när vi faller. Herre, tack att ditt evangelium är ett evangelium om nåd. Det är fullt av nåd. Men tack Herre för att din nåd också fostrar oss. Som Paulus skrev till Titus. Herre, tack att din nåd fostrar oss. Att den lär oss. Att den vägleder oss vidare. Herre, tack att vi får be om mer av din nåd i våra liv. Att vi skulle få bli mer fyllda av din nåd över oss själva, över varandra, över det vi möter. Och jag ber Herre att vi skulle få hjälpa varandra och tillsammans få vandra i en riktning där du blir större och vi blir mindre. Där det får vara ditt uppdrag till oss som får stå i centrum. Där din sändning för varje människa får vara det som ger riktning och form åt det andra. Tack Herre för att du vill att vi ska få vara med och göra skillnad. Tack Herre för att du har riggat din räddningsplan till att inbegripa ditt folk. Att du vill använda oss i din viljas verk i den här världen. Herre, tack att vi får vända oss till dig i bön. Och att vi varje dag får lämna våra liv i dina händer. Och att vi får leva burna av din nåd, drivna av din andes hjärtslag i våra liv. Och att riktningen får ges av det uppdrag som du har för oss. Herre, vi tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.